When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag heter Bruno Wintzell. Välkommen till Tutti Frutti. Ett underhållningsprogram i eten. Här kommer ni inte se mycket men höra desto mer. Med mig på blåsa ballonger har jag Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt. Nu kör vi.
Här är jag.
Ja, kul att vara här, tror jag. Ja, vi har ju fått en del uppmärksamhet som vi tackar för.
Vilken vecka!
Ja. Tack Roland Paulsen. Tack Dagens Nyheter och alla ni andra för alla ord och texter. Helt plötsligt så är vi, lilla vi, tredje största podden i kategorin nyheter och politik.
Mm. Men en viss varning för besvikelse är väl på plats, därför att ni som har börjat lyssna på den här podden i förväntan om sexistiskt grabbsnack med extra allt kommer sannolikt att bli lite besvikna när vi diskuterar samhällsfrågor och annat. Ni är förmodligen redan besvikna om ni har lyssnat på gamla avsnitt, men vi kommer att fortsätta.
Nej, men det är många som har hört av sig och varit sura på oss nu för att de har lyssnat på det så här, för att de hade hoppats då att det var just någon slags recension av motdebattörers utseende och fula ord och liknande, och sen så bara sitter vi och pratar om Hayek en timme. Men det var inte vi som utlovade detta, det var DN Kultur som påstod det, så vi svär oss fria, får man väl säga.
Vi svär oss fria.
Jag fick ett meddelande från en högt uppsatt redaktör på en av Sveriges största tidningar som frågade nyfiket så här: har ni klippt bort grejer i era gamla poddar? Och jag bara, nej, vad tror du? Nej, men för jag har lyssnat på det nu efter den här Paulsson-artikeln och det finns ju ingenting av det han pratar om. Så har ni klippt bort grejer? Så att det säger någonting om hur kulturjournalistik kan fungera ibland.
Ja.
Mm. Men det var väl ett sån här klassiskt kulturbråk. Jag vet inga kulturbråk som har hamnat så värst långt över bältet.
Nej. Men jag måste ändå be om ursäkt. Alltså, det är inte schysst att sitta och prata om folks utseende. Så att jag känner i alla fall för att framföra en ursäkt till Steve Bannon. För att jag kallade honom en blandning mellan Jabba the Hutt och döden i sjunde inseglet. Det var ett slag under bältet.
Förlåt, Steve.
Ja. Nej, jag tycker han är en stor pojke. Han kan ta det.
Tänk om det US Embassy så här, har liksom folk sitter och lyssnar på poddar och får stämpla folk.
Nej, men det kan ju hända. Alltså, om Trumps Amerika fortsätter i tangentens riktning så är det klart att de sitter och lyssnar på den här podden och att vi kommer få inreseförbud. För att, så här, du, sa du det här om Steve Bannon?
Jag är ändå muslim så jag får inte komma dit ändå.
Men, och så kan vi ju varna för det också. Ibland skrattar vi.
Mm. Ja, men... Ja.
Och jag kan berätta för deltagarna i det politiska spelet att jag ibland är lite småberusade, men oftast är vi nyktra. Det var nämligen så att Sveriges Radios podd det politiska spelet undrade igår om vi verkligen var berusade eftersom det här är en efterfest.
Mm.
Det är en definitionsfråga.
Ibland är det autentiskt, fast nu är det morgon och vi dricker vatten. Det kanske också kommer att märkas.
Ja.
Ja, men det finns en kritik som har framfört oss, mot oss tidigare också, som jag tycker att vi verkligen ska ta till oss. Och det är att vi är ganska negativa om världens utveckling. Vi talar om...
Vilket det är väldigt roligt, för att du är ju världskänd som framstegsoptimist.
Just det, alla är arga på mig för att jag är för optimistisk. Men i ert sällskap så blir jag jättedeprimerad. Ni har nått den effekten på mig.
Ja.
Men det var väldigt lustigt förresten, för att Paulsens artikel inleddes med att säga: tänk att vara nyliberal och tro att allting är bra och allt är underbart i världen. Det vore kul att testa. Och där det då ingick att man bland annat tyckte att fattiga förtjänade att vara fattiga, och massor av sådana där verkligen fantasier, feberdrömmar han måste ha haft om hur nyliberaler funkar. Men den vanligaste kritiken från de som har lyssnat på podden är ju att vi ser väldigt mycket faror mot friheten precis överallt. Att det är alt-right och det är rasister och det är planekonomer i varje buske egentligen. Och att ibland kan man behöva lite hopp också.
Men innan vi kommer dit så måste jag bara få bli arg på en sak till. För just det där med fattiga, det tycker jag var ett sånt fruktansvärt... Alltså det skriver man ju inte oskyldigt. I vanliga fall så får ju vi kritik just för att vi är glada över att människor höjs ur fattigdom och sånt där. Vilket på kultursidor oftast möts med, ska ni komma och tjata om det där igen och sånt där. Och här så blir det plötsligt så, tänk om man var nyliberal och trodde att fattiga är fattiga för att de förtjänar det liksom. Herregud, Adam Smith, första nationalekonomen på 1700-talet. Hela hans upptäckt nationernas välstånd går ju ut på att det handlar om man är rik eller fattig beror inte på individuella karaktärsegenskaper utan på institutioner i samhället. I fria samhällen kan människor lämna fattigdomen bakom sig, inte bara enskilda människor utan hela nationer, och det är ju den utveckling som beskrivits sedan dess och som hänt sedan dess.
Ja. Och vår tids stora berättelse är ju att kapitalismen har besegrat världsfattigdomen, men det är klart, är man kulturskribent så kan man ju vara faktaresistent.
Och nu hamnade vi där.
Nu hamnade vi där sura igen.
På
sura
folk.
Gubbar.
Och då, men ni två är kulturskribenter. Så att,
ja, just det. Ja, exakt. Det här är också en intressant fantasi, att vi hatar kultursidorna och hatar kulturskribenter. Vi är ju bara kulturskribenter, jag fattar ingenting.
Ja, men jag är bara sjuk.
Det är att du är så arg på dem.
Ja, för jag får inte skriva.
Jag tror att du är så definierande och du är så stark i din formuleringskonst.
Varför gjorde du en andningspaus där inne? Ja, just det.
Du tar över hela bilden av vilka usual suspects är. Det kan vara det.
Ja.
Ja, men hatar du kulturskribenter får du hata oss.
Ja, alltså jag använder ordet hat alldeles för lättvilligt. Jag hatar egentligen ganska få personer och jag hatar egentligen inte heller sossar eller socialdemokratin. Det är ett alldeles för starkt ord.
Ja, men man
använder det. Nu, kära lyssnare, är Fredrik Segerfeldt full.
Jag hatar hela borgerligheten. Jag hatar Sara.
Nej. Hörrni, nu är ni hatet så illviljans kolportörer, hör jag. Så nu måste vi vara positiva igen. Och vad jag är ju inte the original obotliga optimisten på den liberala sidan i Sverige, utan den man kommer att tänka på då, som hade kunnat ge oss hopp i mörka tider, det är ju Johnny Munkhammar. Och vi har faktiskt som god vän till och så alldeles för tidigt avliden, blev 38 år, men han under sitt ganska korta liv presterar mer än vad de flesta gör under ett par livstider, höll jag på att säga. Vi fick ett meddelande om honom till Usual Suspect-sidan på Facebook nyligen, just att vad skulle han säga idag, eller hur Fredrik?
Ja, det var en Sofia som sa: hej, tack för en bra podd. Jag läste väldigt mycket av Johnny Munkhammar just nu och tycker hans arbete är väldigt intressant. Vet att ni har nämnt honom kort i podden tidigare, men det hade varit intressant om ni skulle kunna ge ert perspektiv på det arbete han gjorde lite mer ingående.
Och sen så var det någon annan på Facebook som skrev någonting om just vad hade han sagt idag? Vi hade behövt honom i dessa tider.
Just det.
Och då tänkte vi, kan vi inte ha ett litet Munkhammar-avsnitt på det viset att berätta om Johnny för de som inte fick träffa honom och som inte har läst honom. Men framförallt kanske berätta också vad skulle han ta fasta på? Vad finns det för ljusglimtar? Vad är det som händer i världen som verkligen en hoppfull utveckling?
Men han växte upp i alla fall i Visby och var aktiv i heter FPU eller LUF, kommer inte ihåg. Och verkade som ledarskribent och jobbade sen som PR-konsult på Svenskt Näringsliv, Timbro, som egen företagare som vi. Och sen så satt han i riksdagen för Moderaterna.
Mm. Just en sån här, jag träffade honom när han var aktiv i LUF. Och redan då var han ju det här energiknippet som hela tiden höll igång och skrev artiklar åt alla håll och debatterade med alla, ständigt och jämt. Med ett otroligt hoppfullt, positivt budskap hela tiden om just hur, vad kapitalism och liberalism kan göra för att lyfta människor ur fattigdom, hopplöshet, misär överallt. Och som verkligen tog sig in på alla möjliga ställen. Han var...
ja, jag kommer ihåg att jag träffade honom på något mingel och så här. Då var vi bara vagt bekant med varandra. Alltså, Jonne blev min bästa vän sen. Jag skulle prata lite mer om det sen kanske. Om det. Men... vi känner varandra oerhört tätt. Jag tror inte det, vi talar sen. Men på ett mingel så att man träffar någon bekant och så står man och småpratar och så. Men så sa jag till, då jobbade jag på Svenskt Näringsliv och då sa jag, men ska inte du börja jobba hos oss? Jo, men jag har väl det som plan. Så här. Ja, men 8 månader senare satt han där liksom, i rummet bredvid mig. Så han satte ju mål. Mm.
För precis alla andra vi som sätter, vi har en plan att kanske vara där någon dag, så betyder det att 10 år senare så checkar folk in, hur går det med planen? Så här, jag jobbar på det.
Ja, precis.
Men han var så här, jag funderar lite på, jag kanske ska bli riksdagsledamot.
För ett annat parti.
Och så bara, ja precis, då bytte han parti. Och då bara, vi garvade ju där. Hur ja. Far och sen så ett halvår senare satt han i riksdagen.
Ja, nej, ett och ett halvt år senare. Ja,
okay. Ja, poetiska överdrift.
Men han var också, men det var... Han blev då sjuk i cancer och jag har ett oerhört smärtsamt minne. För att under den här processen så ville han inte riktigt förstå att han höll på att dö. Och han var ju alltid helt omöjlig att få att bli nedslagen, låter ju konstigt. Men alltså, han vägrade liksom bli deprimerad och sjunka in i sin sjukdom och ge upp.
Nej, han levde ju verkligen alla sina dagar.
Ja, precis. Och jag minns särskilt, det var 4 eller 5 dagar före hans bortgång, var sista gången jag såg honom. Och han satt och hade kanske 5% lungkapacitet och... alla var ju, de hade gett upp behandlingen liksom. Han fick syrgasmask och skulle åka hem och för det var ju då lungorna som det hade satt sig. Och jag kommer ihåg att vi satt och pratade om att vi skulle skriva en bok om institutioner och äganderätt, och han skulle göra ett svenskt perspektiv och jag skulle göra ett europeiskt eller globalt perspektiv på samma sak, och så skrev jag boken tillsammans. Och han satt där och liksom, han orkade inte ens gå 4 meter till toaletten för att kissa. Och jag kommer ihåg att jag vände mig om och lutade ut genom fönstret på hans i sjukhusrummet där för att hålla tårarna borta och för att inte kunna se dem i ögonen igen, utan att han ser liksom att jag är uppgiven och panikslagen. Det var oerhört smärtsamt. Vi kommer inte skriva någon bok, Johnny, för du ska dö om några dagar. Det var jobbigt.
Men han var övertygad om att det var bara att göra nya planer. Snart skulle han vara på benen igen.
Ja, han hade väl en debattartikel bara dagar innan.
Med Anders Borg, tror jag det var. Ja.
Men det var den bilden jag hade också. Att det första som hände när han fick sitt cancerbesked, det var väl en 3-årig process nästan, ja. Detta. Det var väl att... först
han bjöd oss på middag. Alltså.
Han bjöd in oss på middag, bjöd på whisky ja. Och haggis och pratade ja. Om livet och, ja. Och sånt. Och sen började han planera sin bok om att skriva om sjukdomsförloppet. Och ja. Så där. Alltså ett helt vansinnig energi som denne man hade.
Ja, ja, vi hade också en period där vi blev väldigt nära varandra. För vi separerade samtidigt från våra fruar och hade samma jobb och satt i samma rum på samma avdelning, och så gick vi ut och gjorde stadens nöjes etablissemang osäkra. 2 nyskilda nyliberaler. Vi hade ju väldigt roligt.
Nej, vi Vi umgicks ju mycket privat också. Vi, Fredrik och jag var ju med honom två gånger var väl i Skottland på whiskyresor där vi åkte runt och drack whisky och pratade om sprithistorier ur politisk synvinkel och, just det. Och annat. Och
han hade ju, som den här podden, Hayek och alkohol.
Och han hade ju alltid just ett politiskt perspektiv på allting och kunde använda allting för att driva en viss ideologisk agenda.
Han var ju som en Duracell-kanin. Och det får man ju säga så här också, fast man inte ska prata illa om folk som inte finns längre. Han var ju lite småjobbig ibland med sitt... Men sluta nu då! För att han hade andra sidor också. Alltså han var inte, han gillade Elvis och sådana saker.
Jo, men det kunde ju hända på festen också. Precis, att han började sjunga Elvis plötsligt.
Ja.
Det var ju mitt första intryck. Det var ju en nyårsfest ni hade. Och det blev liksom en sån här kulturkrock mellan liksom folkpartister och liberaler. Och den tog sig inte minst uttryck i liksom en musikalisk chock. Liksom så där. Vi lyssnade ju på progg och var ironiska och sådär. Och sen kommer den här killen bara, kolla, jag spelar Elvis. Och man liksom bara, ja, det var ju kul. Och sen liksom bara så här... En timme senare bara, och nu kanske det inte är lika kul längre. Men då börjar man inse att det här är ju på riktigt.
Mm. Ja.
Men han, det var ju inte bara att han tog sig in i alla festsammanhang och tog över scenen, utan han skrev ju oerhört mycket och tog sig in i alla möjliga ämnen. Skrev mycket om välfärdsstaten, mycket om reformmöjligheter, internationellt också. Men var så här, pedagog av rang, så att han till och med började skriva en barnbok till slut då.
Ja.
Om jakten på frihet.
Ja, jag kommer ihåg att jag läste den i manusform. Och han gifte sig ju då med Linda och fick två barn. Och så många småbarnsföräldrar får man då nya perspektiv, har jag förstått. Så då, han skrev helt enkelt en barnbok som handlade om crony capitalism och folk som stjäl saker som inte deras, och sen så ett barnäventyr i sydöstra Europa i någon så här dysfunktionell stat. Det var en ganska bra bok. Jag blev oerhört för han hade lite så här, ibland hade han lite robotaktiga drag som man liksom tyckte att han var så här lite stel och enformig, men han visade då i den här texten att det var ju samma sak som han alltid hade skrivit, men i ett nytt format som gav liksom kött och blod åt personen. Alltså jag som kände honom visste att han var en människa av kött och blod med massa känslor och så, men det framgår ju inte alltid i offentligheten. Men här blev han då offentlig med de här sakerna. Det var väldigt bra, tyckte jag. Alltså han skrev ju, Johnny är lite underskattad så här, han var ganska stor internationellt. Den här boken The Guide to Reform. För han gjorde så att han skrev ju om vilka reformer som skulle göras. Han skrev och skrev och skrev om välfärdsstaten och sådär. Och sen så hände det ingenting, tyckte han. Så skrev han en bok också, men för att då får jag berätta hur ni ska göra också då. Därför skrev han här The Guide to Reform, så var hans största bok internationellt.
Just det. Som han har gett stor, väldigt mycket lovord i internationella prominenta personer och tidningar. Och
sen när folk fortfarande inte gör det, då gick han ju in i politik.
Ja, precis. Precis.
Och då bytte han ju parti då, från Folkpartiet till Moderaterna. Vad var tankarna där, Fredrik?
Ja, vi hade långa samtal om det här, men han sa liksom att om man vill göra reformer, då är det väl bäst att engagera sig i det partiet som har störst möjlighet att göra reformerna. Och då gör man det i Moderaterna. Sen tror jag han hade också en ska man säga, en ideologisk utveckling mot liksom han blev mer marknadsliberal och mindre så här finliberal under sin, eller så här, folkpartister.
Det var väl också så, alltså det var ju opinionsläget där under första borgerliga mandatperioden, det var ju liksom väldigt prekärt för Moderaterna. Sören Holmberg var det väl som sa alliansen är rökta, apropå opinionsläget och sådär. Och Johnny gick ju in precis när de var som lägst och verkligen som behövde högast. nya vänner.
Ja.
Och det kommer jag ihåg, vi skojade om just att man ska investera när kursen står lågt.
Just det. Sjunkande skepp. Han är så mycket antirotta man kan vara.
en antirotta. Men han hade ju just den där perspektivet att smidan är järnet i varmt. Man måste agera, man kan inte sitta och vänta på det. Jag kommer ihåg det från hans namngivningsceremonin för hans yngsta dotter så höll han ett litet tal, kommer du ihåg det Fredrik, om vad livet är och vad det består i och att det här kommer du behöva fylla med saker själv. Det här är ingen som kommer fixa något. Världen kommer inte unnar inte någonting. Den var här först. Det är du som måste liksom gå ut i livet och fylla det med innehåll och hitta möjligheterna, hitta ditt eget liv och aldrig falla för grupptryck och sånt där. Det var verkligen hans livsfilosofi där hans enda slutsats var att det stora problemet kommer att inse att dygnet har bara 24 timmar. Det är den stora fienden som du måste bekämpa i ditt liv. Att liksom bara, du måste expandera och fylla det med så mycket innehåll som möjligt. För det är så värdefullt detta liv. Och du måste kunna fylla det med så mycket som möjligt.
Det värdefulla detta liv, alltså det var så orättvist med. Jag är så här lönfet, halvalkad feströkare liksom. Han springer maraton, han har inte ett gram fett på kroppen och har aldrig använt tobak liksom. Och så dör han i cancer och jag sitter här och lever liksom. Det är helt orättvist. Jag borde dött, inte han.
Fuck cancer.
Ja, det var... Vi träffades ju inte lika mycket, men vi var någon gång ute och sprang ihop runt Kungsholmen. Sådär.
Just det, för han var maratonlöpare också.
Men han hade ju den perfekta löparkroppen, verkligen. Men han var ju rätt slö. Det var ju liksom inga, han hade inte jätteimponerande tider sådär liksom. Man blev snarare förvånad, för han hade ju liksom verkligen, som sagt, otroligt spänstig kropp och sådär. Men jag kommer ihåg, vi var ute och sprang en gång.
Han var
sådär,
så grundatletisk av födseln. Det är väldigt orättvist.
Tysk liberal kvinna som jag träffade på någon konferens som sa till mig: han borde spela nästa James Bond.
Ja,
Johnny Munkhammar.
Ja, men han var ju också en sån Bond. På sin 30-årsfest, tror jag det var, 35-årsfest, hade han ju Bond-tema.
Sant. Förlåt Mattias, nu var jag ute och sprang där.
Ingen fara. Nej, men det var liksom sådär typiskt manlig gemenskap. Vi sprang och vi konverserade och sådär liksom. Men jag tror att vi båda två tog ut oss lite för mycket utan att riktigt vilja erkänna det sådär. Så det blev aldrig en rerun av det. Utan vi liksom artigt...
Men han... Jag tyckte att han, när han kandiderade till riksdagen, så gjorde han det som en principfast pragmatiker. För han hade ju den liksom, som ingen av oss, eller kanske du Johan, men att han på något sätt hade förmåga att stå fast vid sina principer och tillämpa dem i olika sammanhang på ett väldigt skickligt sätt. Som jag sa, han brukar ju... Han gjorde exakt samma sak.
Vadå? Är det här ett fint sätt att säga att han sa olika saker till olika publiker?
Nej,
snarare att han hade den enorma... Alltså det brukar vara så att när jag får möta motstånd så möter jag motståndet liksom... Man kan ta så här, hans sandpapper är ettan, mitt sandpapper är nian liksom. Jag tar det grövsta för att slita ner motståndet, men han bara tar det finaste för att bara liksom smita förbi det.
Nej, men det är sant, han hade en fot i dörren ofta i motståndarnas argument, att istället för att försöka slå in dörren så lite så här, men exakt, om du tycker det om arbetslöshet så är det en intressant studie som du borde titta på. Då kanske, och så lirka, och sen så till slut sitter man där och bjuder en nyliberal på kaffe. Får köpa hela Hayek-paketet.
Ja, precis.
Nej, men det måste ju sägas också om det är, alltså, att verka politiskt och framförallt parlamentariskt. Du kan ju driva en, max två frågor. Och du måste liksom svälja väldigt mycket annat. Därför att det är enda sättet att få något gjort i riksdagen. Det går inte att vara en åsiktsmaskin och ha rätt i allt. Därför att liksom det är så pass uppdelat i riksdagsarbetet.
Ja, det är därför
handlar
inte,
om gruppen.
Det är därför det är inte diktatur. En diktator kan göra så, men vi lever inte så.
Men där hade vi också våra duster, ska ju sägas. Ja. Inte minst eftersom Johnny var en sån otrolig EU-entusiast på olika sätt. Och där får man ju säga nu, när EU kanske håller på att krascha fullständigt, så får man ju säga att han kanske hade en poäng. Men framförallt i euroomröstningen så... där han ju var en oerhört entusiastisk euroföreträdare. Och där i alla fall
till och med Mattias inte var det. Fick ju höll på att driva med de så kallade Hamilton Munkhammar liberalerna. Det var alltså Carl B Hamilton och Johnny Munkhammar som ju liksom körde på och så där. Det hade ju jag som var på nej-sidan väldigt roligt åt, för Johnny var ju liksom alltså där kom ju de här Duracell-egenskaperna fram. Det var ju oerhört roligt att liksom trigga loss honom på det här. Han försvarade ju till och med någon form av fondlösning för det var då den här.
Så han inte att de var ganska, han var med emot det, men de var relativt harmlösa.
De var harmlösa, sa han. Och då
det är inte att försvara.
Då blev det ju Johnny harmlös. Liksom.
Men han var också som en, jag vet inte, kastade vatten på en gås. Alltså, han tog inte illa vid sig. Han bara, kastade bort det.
Och jag menar så här i efterhand så var det inte, hade det inte, de inte behövt fler Johnny Munkhammars på sin sida just, som kunde sätta in det i någon slags sammanhang. För han såg ju inte... Han såg ju euron som en del av sitt stora Europa- och globaliseringsprojekt på något vis. Och full av passion och entusiasm. Jag höll verkligen inte med honom. Jag tyckte att han hade fel i sak. Men det var ju hela den entusiasmen som saknades där. Bland alla andra som ville göra en politisk kontroll.
Hans förhoppning var ju att euron skulle leda till och liksom skapa ett ramverk för liksom andra reformer, men så har det ju verkligen inte blivit.
Nej.
Jag är lite grann, alltså, jag är oerhört nyfiken på vad han hade gjort av liksom hela eurokrishanteringen och sådär.
Vi hade behövt
det här tuggmotståndet, för nu är det ju lätt att bara säga, ja men titta.
Han har sagt så här, vad har hänt i Spanien de senaste 5 åren? Spanien har reformerat sin ekonomi i grunden och håller på att liksom, lämna Club Med och bli liksom ett nordvästeuropeiskt land och få bättre konkurrenskraft och sänka arbetslösheten och få igång entreprenörskap och tillväxt.
Han skulle ha sagt att kolla på Estland, kolla på Irland, hur de hanterade eurokrisen. De gjorde det som jag, det vill säga John nu, hävdade att man skulle göra.
Ja.
Intern devalvering, ytterligare liberalisering och de är tillbaka. Medan de som har dragit fötterna efter sig, Italien, Grekland, i kaos, tror jag.
Det är inte eurons fel att de har sunkit institutioner i de länderna.
Fast om vi nu ska argumentera emot Johnny, så det var ju eurons fel att de fick en sån otrolig inflations- och skuldspiral i början. De fick låna så otroligt billigt tack vare euron. Vilket ju var någonting som euroförespråkarna gillade till en början. Kolla, då kommer de kunna få bostadslån till 5% istället för 18% som de tidigare staterna kommer kunna låna billigt. Och det är väl bra? Nej, det är dåligt.
Och framförallt, alltså som den här Hans Werner Sinn skriver i Eurotrap. Alltså det är
liberala ekonomen med skeppakrans.
Ja,
han har inte pratat om honom förut.
Jo, det har vi. Just det här hur man efter
han ser ut som Hemingway.
Ja, just det.
Ja,
nu är vi inne på
utseende igen.
Ja, hålla på och recensera folks utseende. Hur är hans bröst? Jag vill ju prata finanspolitik här. Alltså, hans tes är ju då att...
Det är det här som är behållningen för lyssnarna. Eftersom de inte gillar att lyssna på finanspolitik så droppar vi några utseende markörer då och då. Ja. Förlåt, Mattias.
Nej, jag tänker inte förlåta er. Nu har jag glömt bort vad jag var.
Ja, men vad bra, då kan vi gå vidare.
Eurokrisen skapas ju väldigt mycket av hur man krishanterade. Efter den amerikanska finanskrisen så när... länderna, finansaktörer i länderna drog tillbaka sitt kapital från de här GIPSIC-länderna. Så, vad heter akronymen? Tryckte ju ECB nya pengar och lånade ut. Och det har ju skapat en strukturell obalans som inte finns i något annat federalt system. Liksom. Där har man clearingmekanismer och sådär. Men här förbjöd man ju bailouts och sen så struntade man i det. Och därför har man liksom mer bailouts än något annat federalt
system. Och då tror jag att Johnny hade sagt att det var fel och det stred mot fördragen. Och de hade lovat att inte göra så här och allt det stämmer. Men tyvärr så gör politiker ibland saker de har lovat att inte göra. Men nu hamnade vi något negativt igen. Kan ja. Vi inte innan...
jag vill också berätta, nu pratar jag om Jonas som att han är en sån här som springer kring på Svenskt Näringsliv och jobbar i Euro-kampanjen och är så här liksom mest liberal, men Jonny var ju också, alltså han skriver böcker om varför välfärdsstaten inte funkar och den kommer att falla och så vidare. Mm. Och så att jag menar,
och den bör falla. Den bör och ersättas med något ja. Mer frihetligt.
Ja, så att man får inte glömma det. Alltså,
how would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Vill man läsa Jonny ska man läsa liksom, inte bara hans debattartiklar om euron utan hans böcker om
absolut. Vad skulle du rekommendera för bok för en nybörjare?
Ja, jag skulle, den som heter den som är på engelska. Nej, för han skriver först den på svenska.
Sagan om välfärdens återkomst.
Ja, men den kommer ju på engelska sen. Vad heter den? Ja. Den gavs ut på Institute of Economic Affairs och Timbury samarbete tror jag. Och det är liksom en utveckling av sagan om välfärdens återkomst.
Ja, du menar den Guide to Reform?
Nej, emellan där kommer den på engelska. Som var vi får klippa in det sen när jag åker på den heter.
Vi skriver det på vår Facebook-sida sen. Men jag tycker sagan om välfärdens återkomst var en väldigt bra beskrivning av välfärdsstatens problem. Och Guide to Reform är en väldigt bra väg framåt.
Ja,
på olika
men jag
sätt.
Tycker att den engelska versionen var mer omarbetad och mer utvecklad än Sagan om välfärdens återkomst. Han satt och skrev den när han satt liksom 4 meter från mig, så jag känner mig väldigt delaktig i den. Så, ja.
Och om man har barn så kan man ju rekommendera sagan om, vad heter den då? Det försvunna dokumentet.
Ja, just det.
Som ger inspiration om hur man talar om frihet med sina barn.
Är det European Dawn?
Ja!
After the Social Model.
Just det. European just Dawn. Just det är bra det. Tips. Men hörni, för att vi inte ska fastna i dusk utan just gå till Dawn. Skymning, gryning och så vidare. Kan vi inte bara avsluta denna podd med att ta varsitt avsnitt om varsitt exempel. Vad hade Jonny tagit fasta på idag? När vi sitter och talar om Stephen Bannon och facket och sådär och problem. Vad hade han istället tagit fasta på? För han var ju en klippa på att just hitta sig. Nej, kolla, det kommer lösa sig om vi gör det här. Eller titta, det här är ett positivt tecken. Och då tänker jag kring just Europa och euron. Så i dessa tider när vi sitter och ojar oss över, med rätta skulle jag säga, den här nya nationalpopulismen som kombinerar den sämsta med vänstern med det sämsta med högern. En nationalistisk, välfärdsetatistisk populism som träder fram.
Rasist-protektionistisk.
Ja, också. I en riktig häxbrygd. Att vara auktoritär i alla liksom, dimensioner på något sätt. Så tror jag att Johnny skulle säga att den striden står just nu i Europa. Och det håller på att lösa sig. För att nu börjar krafterna som känner sig angripna av detta börjar slå tillbaka på olika sätt. För ett halvår sedan så talade alla om att AFD i Tyskland, de hade gått upp till 15%, de skulle upp till 20%. Det skulle kunna bli en nationalistisk, obehaglig reaktion i Tyskland. Geert Wilders skulle lätt ta hem det nederländska valet och Le Pen skulle bli fransk president.
Och är brun.
Ja.
Han är väl orange lite?
Ja.
Ja, okej.
Okay. Orange, just det. Orange.
Ja.
Villen
han är orange brun.
Ja, lite babian.
Nej.
Nej.
Så får man
men,
säga.
Men däremot
vi, färgkombinationen.
Ja.
Ja.
Och Le Pen skulle vinna det franska presidentvalet. Att det såg ut som den här trenden bara skulle fortsätta. Det känns väldigt mycket nu, tror jag att Johnny skulle säga. Som att det finns krafter inom den... Alltså någon slags ny axis of the sane börjar uppstå. Som inte håller med varandra i många grundläggande sakfrågor. Men som håller med varandra om att vi ska ha en relativt öppen värld. Vi behöver globalisering, vi behöver frihandel. Det är bra med rättssäkerhet, rule of law. Det är bra med demokrati och ett frimarknadssystem i grund och botten. Som börjar bekämpa detta och se vad som hänt på sista tiden. Och att rasism är dåligt börjar det finnas en del som tycker till och med. Kolla på AFD. De är nere på 1%. Inte 1%, men ensiffrigt procentantal i de senaste opinionsundersökningarna i Tyskland nu.
Österrike.
Där förlorade Frihetspartiets kandidat lyckligtvis. I Nederländerna så är nu högerliberalerna klart större i de flesta opinionsundersökningar än Wilders. Och i Frankrike så ser det ut som att det blir Emmanuel Macron som ju är en slags center, mitten, vänster, höger, liberal
på något sätt. Tony Blair.
Ja, men som är mer offensiv i de frågor som gäller på något sätt. Att han tar strid för att det är bra med frihandel, det är bra med invandring, det är bra med öppenhet. Och till och med något så kontroversiellt i Frankrike som att försvara Uber. Han stöder öppet Uber och den nya delningsekonomin mot den vänster som vill reglera sönder detta.
Och har sagt att kolonialismen var ett brott mot mänskligheten. Medan högerkandidaten sa att vi skäms inte för att vi har spritt vår kultur till Latinamerika, Nordamerika och Asien och Afrika. Mm. Ja, tillsammans med folkmord, tortyr och slaveri.
Men exakt. Nej, men om Macron och dessutom till skillnad från Fillon, som ju var en stor Putin-supporter, så är ju Macron också väldigt hård och tydlig mot den ryska diktaturen och dess propaganda och liknande. Vilket ju är skälet då till att Wikileaks har börjat angripa Macron, att han har jobbat som bankir och han är kanske i hemlighet bög och andra hemska saker sprider de ut om honom. Den ryska propagandaapparaten sätter igång mot honom. Det ser ut nu som i opinionsundersökningarna att redan i första omgången så står han ganska jämlikt Le Pen i de senaste opinionsundersökningarna. Så det verkar som liberaler, socialdemokrater, liberalkonservativa börjar förenas kring honom. Och i andra omgången kommer vinna väldigt stort mot Le Pen. Så att jag tror att Johnny skulle ta fasta på detta och säga att när de här värdena står under hot på allvar, den fria marknaden, fria handeln, antirasism och liknande, att då kan folk lägga bort meningsskiljaktigheter om andra saker och bara inse att det här är större värden på spel som vi skulle sakna om de försvann.
Ja, vem såg att Frankrike skulle föda fram två kandidater som var relativt ekonomiskt liberala? För det är både Fillon och Macron, vad jag förstår.
Fast Fillon tror inte ni har sitt Thatcher-program. Liksom.
Nej.
Ja. Nej, men...
Och nu ska jag bara säga på en gång. Det här betyder inte att allting är rosy-daisy. Därför att på många sätt är ju det här gamla etablissemanget som skapat massor av de problem vi lever med och som gav upphov till mycket av den populistiska reaktionen. Så det är ju liksom ingen lösning på allting. Men det är bättre än avgrunden.
Ja, fast jag köper inte riktigt den här idén. Jag tycker inte att... Det är som att du säger att den materiella basen för det här finns. Liksom, för det här. Jag tycker inte att det finns något skäl till det. Jag tycker inte man kan säga att det är det gamla etablissemanget som har fört en politik som gör att populismen kommer. Jag tror inte att man kan förklara stämningslägen av, liksom, av den tidiga politiken. Utan idévärlden ibland skiljer sig från, från det materiella. Och,
men det tror jag absolut. Ja. Och tittar man på många av väljarna på olika håll så är det de som inte är de stora förlorarna utan är subjektiva förlorare som de upplever sig. Att de tycker att kulturen förändras för snabbt. Precis. De känner sin livsstil hotad på olika sätt. Men jag tror att hade det inte varit för den stora finanskrisen, den stora eurokrisen med alla dess följder och nya nationella motsättningar i Europa efter det och katastrofala krig i Irak och Afghanistan, då tror jag inte att det gamla partisystemet hade börjat bryta samman så mycket som det har gjort. Det hade inte funnits en grogrund för så pass tokiga utmanare som vi har fått se nu.
Nej, så är det kanske.
Ja, det kommer en bok om det.
Ja, nej. Jag tror att Johnny har blivit centerpartist.
Han har bytt parti.
Nej, jag vet inte. Men han har i alla fall sagt att det är svårt när han satt i riksdagen för Moderaterna. Men alltså det är ändå så att Centern är ändå ljuset i mörkret. Och det är både med glädje och skadlig glädje man ser hur Centern och Moderaterna håller på att byta plats. Förlåt, Gunnar. Men,
du är inte ursäktad.
Nej, men för att det är kul att det enda parti till, liksom, till höger om mitten som fortfarande vill ha en generös asylpolitik och som inte spelar på den här populiststrängen och som inte, liksom, Moderaterna stänger gränsen och Janne Björklund tycker att slöja är det farligaste som finns, så tycker fortfarande Centerpartiet att taggtråden vid gränsen är ett större problem.
Och de vill dessutom avreglera arbetsmarknaden och reformera välfärdsstaten på ett sätt som inte de andra partierna vill.
Precis.
En bra kombo.
Och de belönas av opinionen medan Moderaterna sjunker som en sten. Ja, det är ju något väldigt positivt. Det är mer positivt att C stiger än att M sjunker. Men att de byter väljare så där är ganska bra.
Vem hade trott det? För 20 år sedan, det gamla bondekonservativa partiet för protektionism och viss bondemarxism, liksom, är plötsligt det liberala hoppet.
Ja, nu stal du orden ur min mun. Ja. Jag skulle säga så här. Liksom, där satt den gamla bondelobbyn med några bruna strängar liksom, och blir det liberala hoppet. Det
är... Ja, och partiet vars partiledare lämnade en regering för att liksom inte bygga Öresundsbron är nu det enda partiet som vill öppna den.
Ja, men det är så roligt. Den här...
Ja. A damn good point. Det borde de faktiskt göra något av.
Ja. Vi bygger broar, vi river dem inte.
Nej, vi bygger dem först och sen stänger vi dem och kontrollerar dem så att vi får liksom både byggkostnaden och priskostnaden.
Men jag var ju väldigt tidig med att ha en sån där t-shirt med förbluffa edra vänner, rösta på Centern. Som det var väl under Lennart Johanssons tid.
Dalius, ja.
Men här är Lennart.
Det här är Lennart.
Det är bara Lennart jag kommer ihåg där. Men det som är hoppfullt också med det och som bidrar till att Centern fortsätter att gå från klarhet till klarhet i många frågor är ju att det finns en sån god ungdomsgeneration. Ja. Alltså SUF och Centerstudenterna är ju, alltså de kan ju Hayek bättre än vi kan ofta. Ja. De är väldigt upplyftande att se.
Men där är ju även MUF och Moderata studentförbundet och sådär, de är ju också väldigt bra. Jag blev väldigt glad över MUF i Östergötland som ordnade en namninsamling nu mot regeringens förslag om värnplikt. Just det. Visar liksom att
de
har koll på
ideologi. Heter.
Och för att ingen ska glömmas nu när vi lovebombar, så alltså, det finns väldigt goda krafter i LUF också så som kämpar väldigt bra mot...
Ja. Nej, men det var så roligt för att en gång för 3-4-5 år sedan så skrev Tino Sanandajin det i en debattartikel där han sa att Centern gick så dåligt för att de var galna i migrationspolitiken och det var för att Johan och jag hade lurat dem in och bli galna nyliberaler och det var ju så konstigt för det var ju inte sant för att boken vår bok kom ju efter att Centern hade skrivit partiprogrammet och så det var ju bara hittepå så som tidningen brukar göra.
Men nu kan vi ju ta åt oss av det.
Ja, så jag nu undrar, frågan är nu liksom att nu när de håller vid då sin politik och stiger, så nu är det tack vare oss som Centern går så bra. Nej, men så är det ju, det är skämt och sidor, så att har ju ska man säga, den marknadsliberala delen av borgerligheten varit med och påverkat Centern ganska mycket. Så lite får vår sväng nu ta åt oss äran åt det här partiets fantastiska öppenhet.
Fast ska man vara lite, alltså det blev ju en jättekontrovers kring några frihetliga formuleringar i deras idéprogram, att tänk om vuxna människor får gifta sig med mer än en, tänk om vi har en läroplikt istället för skolplikt som liksom de flesta nordiska länder runt omkring har, som bland annat medger hemskolning och andra alternativ, huvudsaken att folk lär sig någonting. Och förstås liksom rörlighet över gränser och sådär, som ju liksom funkar väldigt bra i EU-modellen. Det handlar ju inte om liksom att liksom migrera in till en välfärdsstat med fulla bidrag och sånt där från dag ett. Det är ju också, både Centern och Moderaterna har ju försökt att föra en sån diskussion om att liksom man gradvis kvalificerar sig till välfärd, sociala rättigheter och hjälp, men fortfarande ska kunna komma. Och det är ju... Man släppte ju ett par punkter där, men det finns ju en levande diskussion kring det.
Så är det. Yep. Det här är helt orimligt att bli antisossa igen. Men alltså, då får sossarna, både liksom partiet och opinionsbildare, med det här moraliska, det självpåtagna moraliska övertaget, stå och säga att Centern är ond. Och så, hur kan du vara så elak och kall och hård, nyliberal? Ja, men du säger, varför tycker du att din taggtråd och din kulspruta är mindre ont och hårt? För alternativet är att de inte kommer hit överhuvudtaget. Du stänger gränsen och så säger vi, du får komma hit men du får inga pengar. Och då är det jag som är ond. Hur vågar du?
Sen är det ju det med att liksom ge väldigt mycket hjälp och stöd. Det har ju väldigt ofta kontraproduktiva exempel. Ett är ju det här med Östeuropa efter murens fall. Östtyskland var ju liksom det mest utvecklade landet. De fick mest hjälp.
Mest utvecklade i östblocket, menar
jag. Och relativt, alltså mätt i BNP-siffror och sådär, som
per capita,
ju var liksom rätt uppblåsta och sådär, så var det ju en relativt modern...
DDR är det högst levnadsstandard i östblocket, ja.
Sen
dess har det bara gått åt skogen relativt Tjeckien och de länderna som har...
Just för att de har suttit i i stort sett alla länder har ju liknande erfarenheter av regioner och annat som man håller under armarna. Det är ingen hjälp. Och samma sak, det är Nima Sanandaji har ju skrivit om det här med det är någon norsk
alltså
studie
Tinos liberale bror.
Ja.
Inte blanda ihop dem här.
Ja, båda två är ju väldigt begåvade med siffror och annat, ska ju sägas. Och här var det en norsk studie om socialhjälp där liksom de familjer som hade fått en strängare bedömning i efterhand hade klarat sig bättre. Mm. Så det funkar även på mikroplanet så att lova saker via staten är inte snällt. Det låter snällt, men det är verkligen ingen bra idé.
Full disclosure, jag skrev ju ett litet idéunderlag till Centerns idéprogram, till partiprogrammet om sunt bondförnuft och vad det borde vara. Jag nämner inte knark, jag nämner inte fri invandring, jag nämner inte bigami, så det fick de inte av mig. Men däremot så handlar det om den här bondeliberala... Ja, just det, till och med det. Bondeliberala traditionen i Sverige, som ju är väldigt lång och väldigt tung, och som jag tror att vi bär med oss mycket instinkter ifrån. Från odalbönderna som ägde sin egen mark och inte underkastade då adel och feodalism, till 1800-talets bondeliberaler i bondeståndet var ju det liberala ståndet mot borgarna i början, som då ville ha privilegier och protektionism för att skydda sina små hantverk och liknande. Fram till Vilhelm Mobergs kamp för den fria, självständiga bonden som inte tar diktat från Stockholm Stockholm utan gör på sitt sätt på olika ställen. Och där finns det ju en tradition som centern, som centerliberaler verkligen kan ta fasta på och bygga vidare på. Som jag tycker att de gör ganska effektivt, att hela landet ska leva, men inte på subventioner utan på sitt sätt, genom att hitta sina vägar som de ska få göra även när Stockholm sitter och säger att de inte får.
Johnny skrev för övrigt en broschyr, pamflett, liten bok om mot regionalpolitik där han sa liksom att det är människor som är viktiga, inte marken. Mm.
Ja, så den
där var han också. Han var ju liksom den evige Bruxellkanin.
Ja.
Så den antipopulistiska reaktionen i Europa och centern, det skulle jag nu ha talat om. Vad säger du, Mattias? Vad är ditt bidrag?
Ja, alltså jag upplever ju mina största såna här Johnny Munkhammar ögonblick i miljöpolitiken. Alltså jag tror han hade ju kommit före mig med den här miljöpolitiken för moderater om han bara fått leva. Och där finns ju en massa, det fortsätter att producera en massa häftiga idéer och sådär. Den senaste är nu, det var inte, min bok kom 2015 och då var det här liksom ett projekt på, som precis tillsattes. Och det är, det är att återskapa mammutar.
Det är för jävla häftigt. Det är så,
man håller på då att det är liksom en sån här,
finns det DNA alltså?
Genetic engineering. Ja, det finns DNA och man håller på att ta fram, det är en ny metod som togs fram av en forskare som heter George Church.
Man hittar dem alltså i glaciärer eller?
Ja. Och sen så korsar man det med den asiatiska elefanten som är utrotningshotad i sitt nuvarande habitat. Och det här,
för den är då mycket mindre än den afrikanska och har mindre öron och så.
Ja, det är väl något sånt. Och det här ger då en möjlighet att liksom få fram en elefant med mammutgener som då kan klara sig på nya områden. Och det här har en miljöaspekt. Tanken är nämligen att om man återintroducerar mammutar i tundran, på taigan i Ryssland till exempel, Alaska är det väl, som har det här klimatet.
Så i ganska glesbefolkade områden då?
Ja, nej men det här är då... En farhåga med om uppvärmningen pågår är ju att de här områdena smälter. Kärlen går ur jorden och då avger de väldigt mycket metan som nu är bundet i marken och är en väldigt potent växthusgas. Men om man återintroducerar mammuten, de trampar omkring på snötäcket och spräcker det så att kylan når ner i marken. Så på det sättet så kyls marken. Dessutom på sommaren så de käkar en massa gräs, de skiter och liksom det kan växa saker och sådär. Och det är grunden för en mycket större biologisk mångfald på de här områdena. Det var, fanns hästar och annat som kunde leva där på grund av mammuten, en hel biologisk kedja på grund av de här stora djuren.
Och
det här är ett av...
Men de måste ju ha, de har inga fiender, de måste ju ha in sabeltandade tigrar också. Som kan,
Ja, eller så blir det jakt. Du kan ju tänka dig... Alltså,
och vad betalar man inte för att skjuta en mammut?
Ja, men jag gillar ju så här, jag gillar just djur. Ja, jag vill se en sabeltandad tiger också.
Ja, ja men det går säkert att ordna. Så det här tycker
har du någonsin, min ex blev en gång sparkade en elefant i Laos och blev, alltså de är så stora och så kraftiga. De, alltså, det var ju några asiatiska elefanter, men ganska små.
Kan de alltså sparkas?
Ja. De blir ju knuffade bara, men de är så stora så att de blir alldeles chockade. Och sen kom det fram en sån här liten kvinna där som gjorde så här rökelse eller någon sån här, sa massa sån här böner och smorde in hennes ben i något i någon sån här olja. Man tittar på, vad i helskotta är det här? Det blir så här, men det gick bra.
Ja. Nej, på två år så har de alltså, de startade det här projektet. Det sitter en forskargrupp vid Harvard 2015, samma år som min bok kom liksom. Och de har redan hunnit en bra bit på väg på liksom bygga ett sån här genom. 15 av 45 sådana så har de satt hittills. Så de tror att om ett par år så...
Vadå, 15 av 45?
Ja, någonting. Edits. Där mammut-DNA...
CRISPR-tekniken.
Ja, de sätter in någon form av DNA i liksom andra kedjor så man inte behöver skapa det hela från grunden.
Mm-hmm.
Helt otroligt.
Mm. Ja, vad coolt.
Och det här är ju en stiftelse i Kalifornien. Av den här Stuart Brand som jag rekommenderade tidigare är inblandad. Det. Gammal gröna vågen flummare som blivit teknikoptimist på äldre dagar. De har alltså en stiftelse som driver 6 såna här restaureringsprojekt. Mycket handlar om att rädda utrotningshotade arter genom att klona fram versioner av dem och sätta ut i habitat där man eller på djurparker och annat. Och det här är ju den största och vildaste idén, så den får ju mest uppmärksamhet. Sådär. Men det här är liksom en teknik möter naturvård, möter liksom...
möter men, att det är väldigt coolt.
Ja, ja, och jag tror ju att till och med inte ens Putin kan väl liksom vara... Man ser ju framför sig bilden när han rider på den här mammuten.
Ja, just det. Det är tillräckligt mycket macho för han ska vara för det. Just det.
Mm.
Kommer slå ner den med sina bara händer.
Ja. Nej, nu heter det då Revive and Restore. Och de tror att möjligheterna att göra det här kommersiellt kommer att liksom finnas. De har gjort någon så här för marknadsstudie och sånt där. Och det är privat finansierat och sånt där. Det är jättehäftigt.
Visst lät som en mammutfis.
Ja, ja.
Det där får vi klippa bort.
Ja.
Men det är fantastiskt häftigt. Ja. Men det första alla kommer tänka är förstås att det blir Mammoth Park. Ja, och sen så kommer de ta sig loss och döda alla.
Men hur mycket större än en vanlig afrikansk elefant var en mammut? Dubbelt eller? Jag vet inte.
Vet du, Mattias?
Nej.
Det stod inte i.
Nej, jag tycker mest tekniken är häftig. Ja, jag är inte så fascinerad av djur.
Man har ju bilden av att de var enormt stora från gamla teckningar och sånt där. Ja. Men jag är inte säker på att det var... större än de elefanter vi har, bara att de var så håriga och lufsiga. Så att de,
jo, jag tror att de var
så lite tovigt hår. Så att,
men man tittar man på sådana här djur som bit, det har funnits en hel del sådana här stora djur i historien. Men det är, liksom, det är så intressant med för det är samma sak som marknader, ja, de blir ju så här darwinister. Liksom. Men jag menar, det är väldigt svårt att sustain, vad heter det, upprätthålla, underhålla en sån stor art, för de behöver så mycket. De stora rovdjuren som har funnits, vargar som mycket större, de stora sabeltandade tigrarna och så vidare, de går under.
Jo, men det är väl mänskligheten som har utrotat dem och gamla naturfolk.
Jag tror att alltså, människan, alltså, om världshistorien är en timme så är ju människan en sekund eller vad är det? Alltså,
det är men många ju... stora djur på alla kontinenter utom Afrika har ju försvunnit när människan kommit.
Så är det, men det fanns ju långt tidigare har det funnits djur som har kommit upp och sen gått ner. Så här, och jag tror att,
dinosaurierna var också stora.
Ja, ja. Så det. Men det här är så, ja, det är så sjukt när för att folk inte förstår. Alltså ibland så när jag var barn och man läste så här Flinta och såna här familjen, vad heter de?
Hedenhös.
Ja, så här, det var liksom det kunde ibland vara en dinosaurie med i det här liksom, bara,
lite kreationistiskt.
Ja, så här, ja.
Amerikanska kreationistmuseer där de visar hur människorna levde sida vid sida med brontosaurus.
Ja, precis.
Ja, och så åkte de till rymden också.
Ja, just det.
Ja, det var ju lika exotiskt.
Ja.
Hedenhös var fake news.
Ja.
Men det där är väl... Jag kan verkligen höra John nu stå där och inleda en föreläsning. Låt mig berätta om mammutar. Ja. Så här, det som visar den mänskliga uppfinningsrikedomen.
Ja, vi har en mammutuppgift framför oss. Men jag tycker det är rätt häftigt liksom att det kommer eventuellt stora långhåriga saker från långhåriga saker i Kalifornien. Liksom. Det är verkligen människan där.
Alltså,
jag vet inte om det här, det kommer förmodligen inte gå hela vägen. Men jag tycker ändå att bara tankespåret och att det faktiskt arbetas vid stora akademiska institutioner om detta är ju, gör mig glad över att tillhöra arten människa.
Centern blir det liberala, globaliseringsvänliga, invandringsvänliga partiet i Sverige. Frankrike blir landet som väljer en liberal president som slåss mot rasister och kolonialister och socialister. Och vi får mammutarna tillbaka.
Jo.
Det är en ganska häftig värld, ja, trots allt.
Så, ska vi inte bara säga om man hör... Vi tror inte på Gud, men vi kan väl säga hej då till när man hör det här.
Ja, hej då. Tack för all inspiration.
Tack Johnny.
Ja, och jag tror i så fall att du har fullt upp, men jag hoppas att du lyssnar.
Att han debatterar med Gud.
Ja.
Vad menar du med det här? Ja,
han, nej, ja. Nej, debatterar. Han försöker övertyga honom om vissa reformer.
Ja, så måste jag säga hej till Linda och barnen.
Ja. Och tack till alla er som har lyssnat. Gå nu till bokhyllan, biblioteket eller nätbokhandeln och köp en Munkhammarbok till dig själv eller till barnen. Och låt hans ande leva vidare. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.